Hej och välkomna till Tolkning pågår. Idag är det jag, Ola Fornling, som sitter och poddar i Helgansgården med Angelica Lundberg som arbetar i huset som kommunister. Och vi ska podda om vägen till livet som är det övergripande temat för söndagen. Och är det den 50 påsktiden? Eller fjärde? Fjärde är det, just det. Det är inte lätt med de här siffrorna. Fjärde i påsktiden är det. Jubilate, vägen till livet. Och Angelica, du får inleda med att läsa texten.
Och det gör jag också. Johannes evangeliet kapitel 13, verserna 31-35. När Judas hade gått sa Jesus: "Nu har människosonen förhärligats och Gud har förhärligats i honom. Är nu Gud förhärligad i honom ska Gud också förhärliga honom i sig, och han ska snart förhärliga honom. Ännu en kort tid är jag hos er, mina barn. Ni kommer att söka efter mig, och jag säger nu till er vad jag sa till judarna. Dit jag går kan ni inte komma. Ett nytt bud ger jag er, att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Alla ska förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek."
Tack så mycket. Får du någon sån här snabb inledande association när du läser texten?
Nej, men jag höll på att läsa fel. När det kommer det här: "Ett nytt bud ger jag er, att ni ska älska varandra så som jag har älskat er ska också ni älska varandra", står det. Men jag ville läsa "så som jag har tjänat er".
Ska ni också tjäna varandra?
Ja. Det var en liten felsägning bara, men det kan väl leda någonstans kanske.
Kanske. Du sa ju också att du ville läsa, eller liksom, hade det förenklat sammanhanget om det hade varit tjäna istället för älska? För på något sätt får jag en tanke att, och det har jag alltid tänkt, det här bibelordet fick jag faktiskt i min konfirmationsbibel. Mm. Vi var en sån fruktansvärd grupp liksom. Mm. Vi läste med, alltså alla i Ronneby konfirmerades ju som gick i skolan. Så att vi läste ju med vår klass då, och vi hade jätteproblem och det var liksom mobbing och vi var taskiga mot varandra och sånt där. Och så fick vi ändå det här bibelordet, och jag tänker att det kanske var prästens sätt att på något sätt markera att har ni inte fattat här vad som gäller? Men då slogs jag också av den här tanken som jag alltid har brutit med mig, att det är väldigt svårt att när någon säger att du ska älska. Däremot skulle man ju kunna säga du ska tjäna, för det är ju mer någonting man kan göra av plikt. Men kan man älska av plikt? Det är ju en fråga som jag funderar på. Mm.
Bra fråga att fundera på, men det är väl kanske inte så lätt att göra det. Men jag tror också att man väver in en massa saker i ordet älska som kanske inte Jesus avsåg.
Men nej, för det är lite dit jag kanske vill komma också, att när vi säger älska kan vi mena en mängd olika saker i vår tid. Mm. Och jag tror att är man utanför kyrkan så tänker man ju mer på en erotisk kärlek kanske, eller en kärlek som kanske inte riktigt var den Jesus åsyftade.
Nej, här. Han kanske åsyftade något mer tjänande, och kanske var det därför som jag läste lite fel, nästan.
För den här, kom inte det här också efter fotatvagningen, om jag inte har fel för mig?
Jo, det gör det, och det är precis innan avskedstalet väl. Det är väl början på avskedstalet får man nästan säga. Och jag läser det lite grann som en, men nu har han undervisat lärjungarna jättemycket. De har fattat något, kanske i bästa fall. Men så kommer liksom slutklämmen. Där han ska då, nu är det så kort tid de har kvar tillsammans, och det blir som ett testamente till de efterkommande. Det här är viktigast, det här ska ni göra.
Mm.
Så läser jag de raderna. Men sen vad exakt det innebär, det får man ju med sitt tjänande liv komma fram till.
Det är upp till oss att tolka.
Mm.
Tolkning pågår, som den här podden heter. Det är också det vi får göra med det här budet då. Att, ja, att det får vi tolka, som jag förstår dig, varje dag.
Mm, verkligen.
Jo, och jag tänkte också på det att är inte detta ett sätt att säga för Jesus att det här som, för det handlar väl också om en beredelse för det som ska komma då naturligtvis.
Mm, precis.
Och det som ska komma är ju inte någon speciellt rolig historia.
Nej.
Utan fruktansvärd.
Mm.
Och då pratar ändå Jesus att nu, precis när Judas har smitit ut, ska förråda honom, hans vän och lärjunge, och sen ser vi kors och blod och tortyr. Då pratar han om att nu ska jag förhärligas.
Mm.
Är det inte ett sätt att försöka få det här ordet liksom att fastna i lärjungarna för att de inte ska helt tappa hoppet i den här svåra stunden som är långfredagen eller, eller så? För annars så skulle man ju kunna, det är ju inte, det här ordet förhärliga, det tjatas ju, jag vet inte hur många gånger det nämns i texten, 5 kanske eller något sånt där.
Jo, men det gör det ju. Det är flera gånger. Vi räknar här. 1, 2, 3, 4, 5.
Mm.
Mm.
Det, och det måste ju vara, för det är ju en ganska dålig text. När jag upprepar mig mycket så tycker jag att jag inte skriver så bra, då ändrar man. Men här måste det ju vara en poäng då att just det här ordet edoxaste, har jag slått upp att det är det grekiska ordet.
Mm.
Att detta upprepas på det här sättet, det måste ju inpränta någonting, tänker jag. Och vad är då det? Då är det kanske just det här att även i den mörka stunden så är det en del av en förhärligande process. Mm. Vilket ju naturligtvis är svårt att förstå när man är i det mörkret och den smärtan som han på något sätt försöker bereda lärjungarna på.
Ja, men därför tycker jag också att han, ja, de kanske förstår det här mer eller mindre allihop. Men jag tolkar det som att han förenklar allt det han säger där i början med förhärligande. Det är ju svårt också för dem att förstå. Men som att han liksom tar sats och bara, men ett nytt bud ger jag er. Och det är det här, älska varandra. Det är ju liksom konkret ändå för dem att ta till sig.
Mm.
Även om de kanske inte förstår, så ska i alla fall alla andra förstå att de är hans lärjungar om de visar varandra kärlek.
Så det är hans sätt att ändå bygga någonting, sätt där en mentalitet eller någonting,
ja,
i sina lärjungar kanske.
Skulle jag säga. Absolut. Visa på en väg som de åtminstone kan ta till sig, för allt det andra har de ju haft väldigt svårt för.
Absolut. Ja. Och när det väl kommer till kritan sen så blir det ju väldigt, ja det vet vi ju, att det blir svek och allt möjligt och förnekande och även uppståndelsen. När väl det här riktiga förhärligandet liksom når sin blom så begriper de ju inte så mycket mer då heller egentligen.
Nej, nej.
Men kärleksbudet, det kan man ju ändå förstå.
Mm.
I begreppet tjänande.
Mm.
Men är det vägen till livet? Om vi då anknyter till rubriken för den här söndagen. Är det det som...
Ja, men det blir ju det.
Mm.
Det är inte vägen, men det blir det. Genom den här praktiska, genom det praktiska tjänandet så blir det ju ett förhärligande i sig.
Så att genom att tjäna varandra så förhärligar man livet, skulle man kunna säga det?
Ja.
Men hur ska vi omsätta det i handling? Du var ju inne lite på det. Hur ska vi liksom, hjälp mig att tolka in vad det är i vår tid?
Ja, alltså generellt uttryckt så skulle jag säga att det är att tjäna konkret och praktiskt i det lilla som utgör ens eget liv. Vad kan jag göra här? Hur kan jag tjäna min omgivning, mina medmänniskor och skapelsen utifrån det liv som jag lever. Och så ser det naturligtvis olika ut utifrån vilka liv vi lever och vilka människor vi är och vilka möjligheter vi har. Men alla kan ju tjäna och välja den här vägen på något sätt, skulle jag säga.
Handlar det då om att öva sig uppmärksamhet kring sin tolkning av det uppdraget då, skulle man kanske kunna säga?
Ja, och det finns en, jag har en bild för det, kommer jag på nu, som egentligen inte tar sin utgångspunkt i den här texten, men i Lukas evangeliet tror jag, när fariseerna tror jag det, de utmanar Jesus lite och frågar var det här gudsriket är någonstans och hur kommer det komma och när kommer det komma. Och så svarar Jesus någonting along the lines av, ja men det kommer inte på ett sånt sätt att man ser det och det är inte här eller där, utan Guds rike finns inom er. Och den texten läste jag i sin tur för en barnkör som jag hade en gång. Och för att vi skulle förbereda söndagens predikan också. Och då var det en tjej som frågade där. Men vad gör det där gudsriket för nytta på insidan? Vi måste ju släppa ut det för att det ska liksom synas, menar hon då. Det är klart att vi ska göra det, sa jag. Men har du någon idé om hur det ska gå till? Ja, men man kan väl, och hon var väl 11 år eller någonting. Och hon menar att ja, men man kan ju fråga den som inte får vara med och leka på rasten om den vill vara med och hoppa hopprep. Och så hade hon lite olika sådär, idéer om hur man praktiskt kunde släppa ut Guds rike på utsidan. Och det är ju ett slags tjänande i den kontext som man står i. Så det kunde hon göra. Och så där ser det ut hos oss alla. Vi kan ju göra något.
Jag tycker om den bilden av att släppa ut Guds rike från insidan till utsidan. Det är ju enormt starkt.
Ja, och sen är det väl inte liksom menat så i texten att det handlar om att vi går och bär på Guds rike, men det är ju en tolkning av det i alla fall.
Ja, men det skulle det ju också kunna vara. Alltså på något sätt så skulle ju det kunna vara det Jesus kanske försöker få till här också.
Ja.
Och för det, han kan ju inte påverka situationen heller. När han väl grips sen, då är det ju då lägger ju han tolkningen också i lärjungarnas händer. Då kan ju inte han undervisa mer, eller då kan inte han, då måste de ju ha fattat. Och då har han först pedagogiskt tvättat fötterna. Han har berättat att det är ett förhärligande. Det är inte bara död och elände och allt är slut, utan det här är en del av planen. Och sen ger han också den här, ni ska älska varandra så som jag älskat er. Och det är kanske ett sätt att säga, släpp ut Guds rike nu i världen. Och sitt inte här och ha någon liten sekt för er själva.
Nej, utan låt det leva. Eller det är väl det som är vägen till livet. Och det är också som förenar oss med släkten som har gått före och släkten som kommer att komma. Att det är en pågående process. Att vi som sitter här just nu och pratar i det här rummet, vi har våra kontexter och vårt sätt att göra detta. Och sen generationer som kommer efter, de har sitt. Och de som gick före hade sitt. Att det innefattar hela evigheten.
Och att det både är någonting som på ett sätt är väldigt enkelt, men i praktiken visade sig också vara väldigt svårt.
Och samtidigt inte svårare än vad man gör det. Det behöver inte vara så komplicerat heller, utan bara gör det. Det finns ju någon sån, jag vet inte varifrån det kommer, men det är ju också en rörelse som handlar om hur vi ska rädda vår skapelse och vår planet, som kallar sig för, eller som har ett motto rättare sagt, som är typ think globally, act locally. Så det är ju en slags variant av det, skulle jag säga, att vi tänker större, men vi kan ju bara agera där vi står. Vi kan tjäna och älska där vi står. Och så får det effekter för att vi gör det.
Och då handlar det kanske också om att det talas så mycket om det nu, tänker jag, i det som vi naturligtvis måste hamna i, som vi hamnar i alla samtal, corona, livet som vi lever. det pratas ju också mycket om att släppa också den här oron. Ett sätt att göra det är ju också att göra någonting för sin nästa, ja, alltså väldigt konkret.
Mm.
Istället för att titta på kurvor och hit och dit, ring din gamla mamma eller pappa eller faster och känna att du har bidragit till deras välbefinnande. Mm. Alltså det är någonting som är väldigt handfast som jag hörde någon psykolog prata om.
Ja, men verkligen. Och det behöver ju inte vara så mycket mer komplicerat heller än att hålla avståndet och tvätta händerna. Redan där är jag ju delaktig i en process. När jag gör de grejerna så bidrar jag till att viruset inte sprider sig lika mycket, om man nu ska använda den liknelsen. Men där också, ring din mamma och tvätta händerna.
Mm.
Ja.
Och det är väl lite lutherskt, det var väl också lite av lutherskt, en del av hans ideologi var ju på något sätt att för att man istället för att göra en massa fromhetsövningar så upprättar du på något sätt Guds rike när du gör ditt vanliga jobb eller så.
Mm. Just det.
Ja, när du gör det du ska göra då är det okej.
Okay. Mm.
Du behöver liksom inte göra en massa extra.
Nej,
för att liksom på något sätt förtjäna en kristen dom eller vad man nu ska säga.
Nej, men precis. Bed och arbeta.
Mm.
Så är det bra så.
Då är det bed och arbeta. Det är vägen till livet.
Ja, typ.
Ja, det är väl inte så dum slutsats.
Nej.
Är det det du skulle, om du hade haft, nu är det jag som har predikan på söndag här i Helgand. Men om du hade haft den, är det något speciellt du skulle vilja säga till församlingen här i? Så.
Ja, men det är väl det där att alla kan bidra, alla vandrar vid den här vägen och vi gör det på olika sätt och några har vissa färdigheter och kunskaper som gör att de kan göra det på ett sätt och några andra, men att alla är lika viktiga i det här utsläppandet av Guds rike på utsidan i att tjäna varandra. Att allt det vi gör spelar roll helt enkelt.
För jag tror att du har en poäng i det att det är liksom det som är svårt att se i vår tid.
Mm.
Att det vi gör har någon slags mening eller effekt eller så, eftersom vi lever i en ganska global komplicerad värld när vi kanske också har ett arbete där det inte är så tydligt vad det har för nytta eller så. Mm. Odlar jag en gröda så är det väldigt konkret så att säga. Men många av oss har ju ganska abstrakta arbeten och abstrakta liv och man kanske inte riktigt ser det att mitt liv bidrar till någon slags helhet. Det tror jag också är ett viktigt perspektiv att på något sätt återerövra.
Verkligen. Och jag tror att vi hamnar där hela tiden och ifrågasätter också om det räcker det som jag gör. Alltså det räcker ju egentligen med att gå till sopstationen med sina hushållssopor och så står man där och ska man sortera då, där ska det vara kartong och returpapper och så är det fullt i något sånt där tråg eller så. Och då står man ju där och bara, men vad spelar det här för roll egentligen? Vad ska jag göra då med de här kartongerna? Jag får inte plats där. Ska jag lägga dem i restavfall? Eller så här,
men vad gör du då, Angelica? Lägger du det i brännbart eller stuvar du in det?
Jag har
eller?
Lagt en och annan kartong i restavfall.
Ja, ja.
Så är det.
Ja, jag också är lika bra att säga nu. Ja.
Men sen så nästa gång kanske det inte är fullt att lägga det där. Men vi hamnar i det dilemmat tror jag.
Mm.
Vad spelar det här för roll och räcker det här verkligen? Och spelar det någon roll?
Och då är ditt credo också att inte ge upp, hör jag här, att inte bara strunta
strunta inte i det. Ge inte upp utan kom igen nästa gång.
Mm.
Mm. Ja, men kanske det inte är fullt.
Mm. Mm. Det är väl också en bra vägen till livet är också att inte ge upp så att säga.
Mm.
Och sen är det då naturligtvis, vilket ju på ett sätt kan vara lite radikalt, att det här handlar ju också om relation.
Mm.
Jag tänker på att Jesus säger ju inte att jag ska förhärliga mig själv.
Nej.
Så jag går undan och gör det nu. Utan jag sätter mig i disposition, i Guds tjänst.
Mm.
Och då förhärliga Gud mig.
Mm.
Och likadant så handlar det här budet om att det är i relation med mina medmänniskor som kärleken blommar upp. När jag tjänar min nästa, då förhärligas också jag. Så skulle man ju kunna läsa texten om man töjer lite på den.
Absolut.
Och det är ju då också ett budskap för vår tid. Som kan vara lite egocentrisk ibland kanske. Att egentligen så förhärligas jag i mitt möte med andra.
Mm.
Och det kan jag också känna när man är i ett sammanhang där människor exempelvis som man funkar med.
Mm.
Då förhärligas man kanske.
Mm.
Medan i andra sammanhang där man inte funkar så kommer man aldrig till sin rätt. Men det är ju inget jag väljer själv heller. Självklart, för då ska man ju alltid välja att förhärligas.
Mm,
men det är ju något som uppstår och det tycker jag också är en lite spännande tanke.
Mm.
Som jag får med mig av detta.
Mm.
Att när jag tjänar medmänniskan och Gud så kan också mitt liv förhärligas. Det är liksom det som blir vägen till livet. Men jag kan inte skapa det själv riktigt.
Nej. Vi behöver ju också varandra för att göra det här. Det finns ju en betoning på det. Det står ju inte att det nya budet är att du ska älska dig själv. Utan att vi ska älska varandra.
Mm.
Det är alltid en annan part, andra parter med i detta. Så som jag har älskat er ska ni älska varandra. Alla ska förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek. Så att det är ju absolut sådär att det sker i samspel med andra tjänande människor. Andra som ställer sig i Guds tjänst och jobbar för Guds rike och dess utsläppande på utsidan istället för insidan.
Och det avslöjar ju på något sätt, för det är ju, Jesus har ju naturligtvis en genomtänkt metod redan från början i det att han väljer, han skulle ju kunna varit en ensam seglare, en ideolog som höll föredrag, och, men redan från början handlade det om att välja en krets människor, plantera kärleken där, vilket ju egentligen är en ganska jobbig metod. Jag menar, de är ju skitjobbiga, de fattar inte.
Nej.
De börjar bråka, sinsemellan blir det massa skav.
Mm.
Det bara strular till det egentligen. Mm. Men samtidigt måste ju det då vara enda sättet, tänker jag.
Ja.
Och så är det väl i varje församlings arbetsdag också att det är ganska tjorvigt många gånger, eller?
Ja, det är klart.
Men samtidigt är det enda sättet att vara församling.
Mm.
Jag tycker det är en ganska... Ja, men en trösterig tanke på något sätt. Att det är så här, det är detta som är vägen.
Ja. Och den lever och det bubblar och pyser. Men liksom den är på väg.
Mm. Har vi något mer att säga nu inför söndagen? Tänker jag på. Kanske också i den här coronatiden när vi har... svårt att hitta vägen till livet kanske. När livet ser så radikalt annorlunda ut.
Mm.
Jag har givetvis så tar jag tillfället i akt att prata också lite om AIK. Jag har beställt en tröja där som jag fick med själva AIK-loggan. Och där är en slogan också där det står det som får oss att leva, inte bara existera. Och jag tycker det skulle kunna varit en bra slogan för kristendomen också, har jag gått och tänkt på. Det som får oss att leva, inte bara existera.
Mm.
Det är liksom, för livet har vi ju fått redan som gåva. Vägen till livet behöver vi ju inte, men vägen till det sanna livet, där måste vi liksom hitta den på något sätt, som människor kanske. Och det, ja, men det fick mig att tänka på det. Och då associerar jag också till att i den här coronatiden så kan man ju känna exempelvis då som jag som har en passion för allsvensk fotboll. Mm. Att livet blir plattare utan det. Det är ju också vad den tröjan försöker säga. Men jag har också pratat med ganska många människor och kan också till viss del känna det själv. Att man också har hittat nya livsvärden i den här nya situationen.
Mm.
Plötsligt kan jag läsa en bok utan att få dåligt samvete mitt på dagen. Eller... nu kan jag liksom ha lite mer tid att tänka och filosofera och så.
Mm.
Det tycker jag också är intressant att när någonting omkullkastas så här så är det både sånt som för oss från livet, för vi kan inte träffa våra nära och kära kanske på samma sätt, men också saker som för oss till livet.
Mm. Och så är det väl alltid, tänker jag. Med oavsett vad som, nu är det här ju, det här viruset är ju någonting som påverkar hela världen globalt och på så många olika nivåer, men det är väl alltid så att vi drabbas i livet av saker som vi inte kan kontrollera och som för oss närmare livet egentligen. Vi kanske inte ser det just när vi står och är mitt uppe i det, men resultatet kan ju ofta vara det, men det kan man ju aldrig se när man står i det. Men jag brukar tänka, och jag tänker mycket nu, att men med corona så är det som det är och det blir som det blir, och hur kan vi hitta mening i det som sker? Och det handlar ju lite om de där sakerna. Ja, men idag kunde jag läsa en bok, eller idag ringde jag till den personen som jag inte har pratat med på hur länge som helst. Att all tid har ju sin mening. Och så behöver man lite extra tröst i det, så kan man ju läsa Predikaren till exempel. Där finns det ju, den är ju lite cynisk på sina ställen, men absolut så finns det mycket trösterikt där just nu om att ja, men ingenting händer som inte redan har hänt, till exempel. Det är ju, finns ju en tröst i det, kan jag tycka. Och i alla tider har vi skapat mening och tagit hand om varandra i det som har varit svårt.
Och det är kanske också det som är själva lärjungeperspektivet. Mm. Du har ju varit bra när vi har pratat om det tidigare här också och fört fram det här att man kan också lära sig någonting av den här nya situationen.
Det kan man. Man har ju ett val också i det. Vem vill jag vara under coronapandemin?
Ja, du har ju något papper på det här på ditt kontor.
Ja, och jag vet inte var det kommer ifrån, men det är jättebra. Men det är olika ställningstaganden där. Man kan välja lite vem man vill vara.
Ja, men det är faktiskt spännande, för det finns då tre, i det här pappret så finns det tre zoner. Mm. Fear zone, rädslans zon, learning zone eller growth zone. Så att man också kan då försöka förflytta sig från att bara känna den här skräcken till ett lärande och i förlängningen till en växt av det här. Sen är ju inte det självklart, vilket man alltid kanske bara behöver säga, att det är ju inte detsamma som att säga att det här är bra liksom.
Nej.
För det finns ju någon sån teologi att också när man mister någon som man älskar, att man utsätts för prövning för att man liksom ska renas eller sådär. Jag tror inte det, men som en kollega sa till mig, att man kan profitera på dåliga händelser och lära sig något av det. Jag kan tycka att det perspektivet är ganska tilltalande.
Ja, det kan man. Och man kan ju alltid ställa sig till förfogande för tjänst. Lite som det här, min favorit här, som då finns i Growth Zone. Så står det, I make my talents available to those who need them. Det är ju ett tjänande i coronatid. Och då kan ju det kan ju handla om allt möjligt. Det kan handla om att man sticker och handlar till den som behöver det. Eller att man ringer någon.
Och det är väl också en bra definition på vad det är att älska någon. Mm. Det är att göra sig tillgänglig med allt det jag har av förmågor och förmåga att kunna hjälpa. Liksom.
Mm. Mm.
Och gör jag mig disponibel för din vilja i det, då händer ju någonting, så att säga. Men det är väl ganska bra att sluta i det kanske nu.
Ja, men det är väl det.
Och sluta och sitta här och prata och istället gå ut och göra någonting.
Gå ut och göra något.
Och vi ska springa här.
Det ska vi verkligen göra.
Vi har ju den här löpning med bön nu på måndagar klockan 2. Så du som lyssnar, om du känner för att vara med på det, så kom till Helgansgården måndagar klockan 2. Men framförallt så gå ut och tjäna Gud och medmänniskan. Är det som vi ska avsluta med?
Ja, med glädje.
Med glädje.
Ja.
Härligt. Jubilate på söndag, vägen till livet. Tack för att du har lyssnat.
Du har lyssnat på Tolkning pågår, en teologipodd i samtalsform. För dig som vill fundera över livet och tron, och för dig som vill få inspiration i predikoförberedelsen. Tack för att du har lyssnat. Och tack till alla er som gillar och delar våra avsnitt på Facebook och som på andra sätt berättar om den här podden för andra. Om du vill lyssna på fler avsnitt så finns vi där poddar finns och på vår hemsida som du hittar om du googlar Tolkning pågår. Och om du har tankar om podden så hör gärna av dig till oss på vår Facebook-sida. På återhörande.